För att solen skiner, för att solen inte skiner eller för att det regnar. Oavsett varför är det alltid en god idé med en glass. På McDonald's finns goda glassar för goda priser. Som en McFlurry Oreo för bara 25 kronor.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Daniel Saar stänkte dig två pytsar sist. Funderar du på att pytsa in till din pension eller placering? Hör av dig till oss på Vågen Försäkringsbyrå på Östergatan 22 i Ängelholm. Vågen för våg.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänt, återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Det händer massor i hockeyvärlden, mest hela tiden. Och det betyder att vi har massor att prata om i veckans avsnitt av Röglepodden igen. Ny spelare till Rögle, kanske ännu fler nya spelare till Rögle. Och så har de vunnit, ja. Ni fattar. Linus Hallin, Daniel Roth och Mattias Hjelm är era, vad säger man? Ciceroner brukar de, Lasse Granqvist, prata om, va?
Här byter vi inte. Här är det ingen corona-kaos. Här håller vi oss till samma första femma.
Ciceron är ett ord jag aldrig använder annars. Lika lite som jag använder ditt skithus. Eller jag menar ditt ord skithus, Daniel.
Du får gärna använda mitt skithus.
Det vill jag också höra flera gånger från dig igen.
Ja, men det ska vi släpper de ord tungvriktningarna och kastar oss över veckans ämnen. För som jag sa precis nu, det händer saker. Det är inte bara spel, det händer utanför planen med publik kanske och så vidare, så kommer in på, men det rör sig med spelare in och kanske ut och ut.
Vi kommer väl till Ben Smith, men han sa väl något när jag intervjuade honom igår, it's a crazy world eller något sånt, och det är väl precis det är just nu, eller?
Ja, och det är väl en säsong som nog närmar sig crazy också och kommer att bli ännu mer crazy de närmsta månaderna, beroende på vad som händer i övriga hockeyvärlden med ligor som kanske helt ställs in eller som bara skjuts väldigt långt på framtiden.
Hur ska man göra för att hänga med i allt det här och flödet av namn som finns där och cirkulerar som i en centrifug?
Ja, vi har ju en hemsida och en papperstidning på det här företaget igen.
Den kan vi rekommendera.
Ja, faktiskt.
Gå in där igen.
Kan man få en... Vart går man då?
Ja, vi kan ordna så att du får tillgång till ett premiumabonnemang så du kan läsa.
Kan man läsa allt där?
Absolut.
Fantastiskt.
Okay. Annars får du nog korta ner dina sömntimmar och sitta upp på nätterna och dammsuga sidor och allt möjligt. För att det är kaosigt och det är många som vill ha jobb och det planteras liksom nyheter och uppgifter överallt. Så att det är liksom rykten kors och tvärs oavbrutet och... En del är sant, och allt, men allt är ju inte det.
Vi ska försöka hjälpa er som lyssnar med det som rör Rögle såklart. Och det är väl lika så bra att vi direkt pratar om just Ben Smith som ju då har kommit in sen vi pratade här senast.
Ja, det är sant i alla fall, kan vi ju konstatera, för han har börjat träna med Rögle.
Det kan vi bekräfta, han har vi till och med sett i verkligheten.
Ja, det är en bra start.
Ja, men han berättade för mig att han satt hemma i Mannheim måndag eftermiddag vid 3-4 när han fick reda på att stå ett flyg och vänta på dig. Det låter som ett sånt privat jet, men det var det nog inte. Det var ingen ordinär avgång. Så han och frugan måslade sig till flygplatsen och flögs till Sverige och kom till Ängelholm vid strax för midnatt, sov. Och sen så tränade han med Rögle då igår förmiddag. Och efteråt så pratade jag med honom i kvart 20 minuter. Så att han är på plats och installerad och har två träningsdagar i benen inför matchen mot Oskarshamn.
Då har ni sett honom varsin gång, kan man säga. Har ni fått några första intryck? Kan man få det så snabbt?
Nej, inte om han är bra eller dålig. Man kan väl få en bild av honom egenskapsmässigt. Jag intervjuade Chris Abbott på läktaren som började skratta och sa att han är förmodligen a more skilled version of myself.
Okej.
Och det, jag fattar vad han menar. Han har en poäng i det. Liksom. Det är ju en liten satt rightare, högerfattad center som ser ganska... liksom. Han har större överarmar än oss tre, i alla fall. Kanske inte är någon merit i sig. Men alltså liksom fysiskt alltså vältränad.
Då måste han ha väldigt stora biceps.
Mm. Nej, men en liten satt, ganska rapp på rören liksom.
Det såg kvalitativt ut, det, jag, så det lilla man nu kan se på ett 45 minuters ispass. Så faktiskt med tanke på att han inte har spelat några träningsmatcher och såklart inga seriematcher nere i Tyskland heller. Så tycker jag att han ser, eller såg pigg ut, och också man ser på vissa spelare om det ser irrigt och ovant ut, men jag fick inte den uppfattningen med Ben Smith. Även om det bara var en träning så tror jag att Rölle kan ha hittat någonting i honom. Chris Abbott var ju väldigt positiv, och jag kan väl läsa upp ett citat från Cam Abbott som ju när det gäller nya spelare brukar vara ganska restriktiv med vad han säger innan de har fått allt det här vanliga tid på sig och akklimatisera sig. Och ja, ni vet själva. Men Cam Abbott sa till mig idag att han, citat, jag är exalterad över att ha honom här och jag har bara jättebra saker att säga om Ben. Han är en fantastisk person och lagkamrat och har vunnit överallt där han spelat. Ovanpå det är Ben en väldigt effektiv hockeyspelare på den här nivån.
Oj, det var inte de små orden.
Ja, men om vi ska ta det från olika vinklar då, så kan jag, då kan jag lägga en mer den problematiska sidan. Nej, men jag avvaktar kanske med, jag kan inte säga att jag har något omdöme överhuvudtaget, men jag fastnar ju för dels det som Cam pratar om, att han har vunnit otroligt mycket. Även om han inte var särskilt delaktig kanske i Chicagos Stanley Cup-seger, spelade väl en match i finalen där, så har han ju vunnit på väldigt många ställen. Det enda jag fick uppfattning var att han har gått 4 år på college, precis som många av de andra som Abbotts har värvat. Han har kommit med ett gott rykte som människa. Och det var väl det intrycket jag fick när jag stod och pratade med honom. Att det var en, alltså alla nordamerikaner brukar alltid vara väldigt vänliga och artiga och trevliga. Och det var ju han också. Men jag tyckte ändå att han hade någon slags eftertänksamt djup. Liksom. Han pratade inte bara om... han pratade inte liksom bara i klyschor, utan jag tyckte han hade ett mänskligt djup, och han pratade mycket om sin fru och liksom livet. Så jag tycker att det var en intressant människa att prata med.
Jag har inte träffat honom, jag har inte sett honom, men nu när du har beskrivit honom dels innan och nu, Daniel, så poppar upp två gånger om Leon Bristedt. Du pratade om att Ben Smith är inte jättestor och satt, och pratar om mer än bara spelet. Det är två egenskaper som jag ser Leon Bristedt påminner om varandra, både i utseende och personligheter och utifrån de första intrycken.
Jo, men det har vi ju varit inne på innan. Det är någonting som Abbotts har blivit bra på, så är det i alla fall den här rekryteringsprocessen, att den är nog liksom snarlik näringslivet, med att man vinnlägger sig väldigt mycket om att hitta rätt karaktär. Och det är väl ingen hemlighet att liksom de som har gått kanske 4 år på universitet och det är ju ofta skarpa människor, intelligenta människor som förstår och kommer med någonting annat, liksom kommer kanske med lite annan livssyn, inte bara liksom tv-spel i huvudet liksom. Jag tycker att det går ju ofta en sån röd tråd mellan många av de här som har varit här. Cody Curran var väl en annan sådan som har liksom universitetsbakgrund och så.
Men så här, för att koka ner det lite, så Rögle var på jakt efter en första center länge. Nu ska vi säga att Ben Smith är ju bara inlånad, så han ska ju bara vara i Rögle i, vad var det,
7 veckor,
och sen är tanken då att han ska tillbaka till Mannheim om den tyska ligan har kommit igång då, och om den tyska ligan kommer igång överhuvudtaget kanske, om man nu ska dra det så långt, beroende på vad förutsättningarna blir där. Men den här första centern på pappret är ju Ben Smith den första center de har letat efter. Det är en 32-årig erfaren center som har vunnit till och med Stanley Cup titel på sin meritlista. Han har erfarenhet av europeisk hockey, gjort massor av poäng i Mannheim förra säsongen till exempel. Också gjort mycket poäng i AHL när han har spelat där. Så jag tror att i den kategorin så är han väl kanske inte på absolut, absolut översta hyllan, men nästan i alla fall om man tittar på vad Rögle har letat efter.
Men Linus, du och jag har ju stått i fankurv när Icebären Berlin spelade hemma och lyssnade på Vi Vollen i Icebären-scen. Mm. Så vi har ju sett tysk hockey, inte jättemycket, men det jag vill komma är att om man ska problematisera den här sista varv, så är det väl den frågan som jag ställde till Chris Abbott. SHL är en av världens snabbaste ligor. Den tyska ligan är ju inte det. Det går inte riktigt samma klass någonstans, för att inte fartmässigt. Ben Smith är 32, har spelat några år i tyska ligan. Han står inför någon form av uppgradering fartmässigt. Sen han center, istället kanske inte de... Det är kanske annorlunda om du är ytterforward, men det blir intressant att se. Det är väl det man kan... Chris Abbott menar att det finns no concerns whatsoever där. Han menar att är man intelligent så klarar man den uppgraderingen. Och det har han ju rätt i teorin. Men det ska ändå bli intressant att se en 32-åring som har varit i Tyskland några år, förvisso stjärna där. Men fixar han att ta sitt spel och bli en första center i SHL? Det är ändå en utmaning.
Och om man skulle bli det då, och sen så drar tyska ligan igång, då blir de av med sin första center. Eller?
Då har Adam Tambellini varit tillbaka, om man nu ska lyfta in honom som center igen. Det gör man väl sannolikt inte, skulle jag gissa. Men oavsett vilket, så är det hela anledningen till att Rögle har plockat in Smith från början. Tambellini gick ju sönder mot Växjö. Sånt ut och var, nu var jag på läktaren där och vi hade lite kontakt av honom, men det såg väl inte ut att vara någon smäll, utan mer en, alltså ingen vad man kallar traumaskada som det brukar heta, utan det såg väl så lite märkligt ut, om jag stod där rätt.
Ja, alltså det lilla jag kunde se liksom, det kändes bara som att han liksom sträckte sig eller att det hände någonting. Så jag såg honom igår i Katena, kom gående liksom ut, han såg ut och gå ganska obehindrat, så om med en viss reservation. Jag stod och stressade med en text. Jag tror det var han jag såg gå ut med någon lagkamrat. Så att,
ja, jag såg honom idag också. Där var inga kryckor eller något sånt. Så, ja, men oavsett vilket, så Tambellini borta, jättesmäll för Rögle. Och det är ju det som öppnar upp det här lånet. SHL-klubbarna får göra två sådana här korttidslån per säsong för att täcka upp för skador. Och nu har Rögle nyttjat en möjlighet av de två då.
Precis. Men man kan väl också säga, bara för att återknyta till din fråga där, Hjelm, 7 veckor, vad händer sen då? Det är nog en sån säsong som man kan liksom inte, man kan inte säga någonting. Tyska ligan har ju kommunicerat ju i fredags att man kommer inte att börja, man kommer inte att starta DL som planerat i mitten på november eller vad det var, början på november, utan man kommer att skjuta upp premiären till andra halvan av december, eller man ska ta något nytt beslut andra halvan av december om ligan ska igång, så den ligger ju helt nere. Man kan väl bara liksom spekulera, det är ju ingen de går ju nog inte mot några vackra resultat. De tyska klubbarna är förmodligen en total katastrof. De har inte ens igång någonting. Så att när man väl kommer dit, om det skulle visa sig att det är total succé i Rögle, så det finns väl kanske, det är en säsong som är svår att spekulera kring, men det kan väl hända allt liksom.
Ja, skulle Mannheim vara i en situation då där man drar igång och spelar, men att ekonomin är helt ur balans och nerkörd i botten, så kommer de ju såklart att se över sina kostnader, och Ben Smith är ju säkert en av de dyrare spelarna i deras trupp, och kan man då spara in den pengen och så vidare och så vidare. Ni som lyssnar förstår säkert också, det finns jättemånga olika scenarier på det här, hur det här kan spelas ut, och det är jättesvårt att säga om, men det finns ju säkert en möjlighet att han blir kvar i Rögle hela säsongen om det faller ut väl ut i Rögle, och att Mannheim står där och känner att de inte har råd, helt enkelt.
Jag tror framförallt att det kommer att kokas ner till hur mår Mannheim, och behöver de honom, har de råd att ta tillbaka honom, som du säger. Han kom ju till Tyskland som någon slags ändå AHL-stjärna med 240 NHL-matcher. Och han har varit liksom ledande spelare. Han har ju säkert fruktansvärt bra betalt med DL mot som en mår Mannheim gott, eller hyfsat gott, och de drar igång och vill ha tillbaka honom, så tror jag att det har ju svårt att se att det går att hitta någon lösning. Då är det inte så att han återvänder. Men som sagt, det är en mycket märklig säsong och det knäas till höger och vänster på klubbnivå. Så att,
Ja, och det knäas ju i Sverige också. Alltså en kantboll i det här sammanhanget är ju hur mår Rögle om 7 veckor eller om 3 månader. Just nu så är det ju väl... Vi har intervjuat Rögles klubbdirektör Daniel Kock många gånger de senaste månaderna. Men tongångarna från Rögle vad gäller ekonomin är ju ändå... positiva jämfört med många andra klubbar. Vi har ju frågat honom rakt ut och överlever Rögle en säsong utan att det blir publik på läktarna. Och då har ju Daniel Kock sagt att ja, Rögle kommer att överleva det också. Men sen är det ju också hur mycket vågar man satsa för pengar som kanske kommer in eventuellt om en månad eller om 3 månader eller till slutspelet. Ja, det är ju det pusslet som alla klubbar kämpar med just nu.
Det kan ju bli ett politiskt spel också. Men nu kablades en ut nyheter då att ska man ta del av statliga pengar så ska man dels ha en vettig liksom jämställd strategi, och man ska vara ett liksom en föredöme ekonomiskt och inte splasha ut pengar till höger och vänster. Det kan ju bli så att liksom man inte vågar värva för att man vill ha miljoner från staten. Det kan ju bli så absurt liksom.
För där har ju kultur- och idrottsministern Amanda Lind varit kritisk till just det, att hon menar på att pengar verkar ha gått till värvningar i elitlag. Och det vill man undvika. Och sen har det ju varit en väldig, ja, man kan bara konstatera att det har varit en väldig skillnad på herridrott och damidrott med förra potten som delades ut. Så det finns ju saker som de har dragit lärdomar av, som de har haft kritik mot i regeringen. Så det är klart att det kommer att spela in i det här.
Ja, det tror jag. Det gäller nog och det kommer nog att bli ännu mer så, att hålla liksom tungan rätt i munnen. Det är ju någon slags liksom märkligt spel. Det är ett politiskt spel som pågår, och det kommer säkert att hamna i den sitsen att det ser inte så snyggt ut att varva den här säsongen. Och det är väl helt rimligt också, men när vi pratar precis om att klara klubbar och överleva en säsong utan publik, det är ju någonstans frågeställning att då liksom hålla på och köpa en massa spelare. Det är ju... Det kan ju vara hål i huvudet fullständigt.
Ja, och man ska också ha med sig det att jag tar upp det här, för att det här med restriktionerna, ingen vet ju hur länge de ligger, men i SVT:s agenda i söndags kväll så fanns Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson där, och han pratade ju om att restriktioner, det var inte specifikt mot publik, men restriktioner kommer att ligga långt fram i tiden, åtminstone ett år. Och det där var ingen positiv signal när man lyssnade igenom det där. Så man kan inte som elitklubb heller räkna in att ja, det kommer att släppas på vart efter. Man får nog räkna med att det kan vara en säsong med väldigt lite publik. Vi kommer ju tillbaka till den punkten här sen.
Ja, vi kommer tillbaka till att man i princip inte kan räkna med någonting just nu i någonting heller. Jag menar, ett år framåt sa du genom att... Karlsson har sagt det, och det är ju jätterelevant information, men blickar man tillbaka så på det som har hänt de här månaderna vi har bakom oss och tittat år framåt, känns nästan lite hisnande, för det känns som att det
gör det verkligen.
Det händer så otroligt mycket bara på en vecka, med alla besked och alla siffror, all statistik på smittoläge och allt vad det nu är, så det känns som att alla går igenom en torktumlare måndag till söndag och sen börjar ny, och så håller du på så vecka ut och vecka in.
Opinionen kommer säkert att svänga också liksom. Det märker man ju, de signaler som är nu liksom, om att hålla i pengar och att det som du berättade om Hjelm som kom från statligt håll liksom, eller från politikerhåll liksom, de uppgifterna har vi inte för att väcka sig. Men det är väl inte säkert att alla liksom står bakom. Är det statliga pengar ska gå till? Det är ju elitklubbar som har anställda som kostar liksom 200-300 000 i månaden. Är det som statliga pengar ska gå till? Det vet man inte. Hur svänger opinionen där liksom? Så tror jag att liksom, Det enda vi vet är att vi inte vet så mycket om vad som händer framöver.
Nej, och det är, som du var inne på, eller ni har varit inne på båda två, ett politiskt spel. Det är så mycket som vägs in i det här, om man ska ha med sig väljare, även om inte det är val i Sverige nu, så är det ändå så att det finns så många frågor som egentligen inte rör idrotten specifikt, men som ändå läggs in i en hel politisk pott. Och då har man kanske inte råd att förlora för många strider där, för då tappar man rösta. Det är så mycket i det där som inte vi kan hantera. Så därför så, jag tror han god poäng där, Daniel.
Ska vi återvända till Will Smith, eller vad heter han?
Ben Smith. Innan vi pratar om vad han ska in någonstans i laget, så kanske vi ska lyssna till honom. För det finns ju en annan spelare i Rögle som... jag har inte lyssnat till honom, men det finns en annan spelare i Rögle som har varit lagkamrat med honom, som är ny också, Linus.
Precis, Johan Gustafsson spelar ju med Ben Smith i Mannheim förra säsongen. Och jag tog en påstund med Gustafsson efter träningen och frågade dels lite om hans egen SHL-debut för Rögle. Men jag började med att fråga hur han ser på Ben Smith och vad det är för typ av spelare Rögle har lånat in.
Ja, men först och främst en otroligt bra kille att ha i ett lag. Verkligen en ledare och en som gör allting för laget. Så en som spelare är otroligt bra på båda sidorna av pucken, jobbar hårt. Förra året i Mannheim så var han väl lite av... Eller han var som motorn i laget och första center och ja... En sån som många i laget tog efter och sådär. Så, det är verkligen en riktigt bra spelare som vinner mycket tekningar, mycket närkamper och verkligen är stark i mitten av banan.
Tror du att han har kapacitet att komma in i SHL och bidra från start också, eller?
Absolut, jag menar det är en otroligt bra hockeyspelare. Sen ska man inte bara... Alltså, han kan absolut göra poäng och mål och assist, men det är inte hela hans... storhet som spelare, utan det är att han är otroligt stark över hela banan och jobbar hårt för laget och sen kommer han göra poäng också, det är helt övertygad om, men det är framförallt det jobbet som är otroligt viktigt för speciellt i den här ligan som är så tuff och tight som den är, så krävs det att man är bra på båda sidorna av pucken.
Och för egen del då? Gjorde första SHL-matchen för Rögle mot Djurgården. Hur var din känsla då?
Nej, det är klart. Premiär. Det är alltid lite extra fjärilar i magen och sådär. Men fick otroligt bra hjälp av grabbarna. Och vi tyckte vi spelade... I två perioder gjorde vi en riktigt, riktigt bra och stabil match. Sen i sista så är det klart att då får de lite tryck och de jagar och chansar lite mer. Men tycker vi redde ut det på ett bra sätt och vi tog 3 poäng, vilket såklart är det viktigaste. Så ja, det var en skön start och bra första match och någonting att bygga vidare på.
Lite mer stora lag då, om du beskriver hur du jobbar med ditt spel tillsammans med målvaktsspännaren och Magnus Wenström. Hur ser det ut?
Nej, men det är alltså väldigt stora dagar. Så jag kom hit och han hade lite planer på vad han tyckte att vi kunde förbättra. Och det är ju sånt som vi har startat med sen första dagen vi gick på is. Att små detaljer som skulle kunna funka jättebra i mitt spel här i Rögle och sådär. Så sen är det ju som nu när man spelar någon match, att vad är det som funkar och vad är det man kanske kan hitta saker att jobba mer på som man tar med sig in i träningsveckan och nöter extra på under. Som den här veckan hade vi 3 dagar inför Oskarshamnsmatchen imorgon då. Och kanske hittar några detaljer som man kan nöta extra på och som ska sitta sen när matchen drar igång. Så alltså, stora delar handlar ju om att göra så många saker på träning så att när man kommer ut på match med det påslaget att man gör samma saker då med. Det är mycket, mycket det handlar om.
Ja, det där var alltså Johan Gustafsson som spelat ihop med Ben Smith i Mannheim.
Som blev uppringd av Ben Smith i söndagskväll, berättar Ben för mig.
Aha, det är inte helt ologiskt i och för sig, men...
I call Gus, sa han. Men, han verkar inte blivit helt avrörd då eftersom han sen stod i Ängelholm några timmar senare.
Nej, och Johan Gustafsson hade ju minst lika stora ord att säga om Ben Smith som sportchefen Chris Abbott.
Ja, men precis. Och Cam Abbott. Och som sagt...
Ja, det var det Cam som...
Ja, både Cam och Chris Abbott har ju varit väldigt positiva till den här förstärkningen. Så återstår jag att se om det blir ord av handling. Och vad han ska spela någonstans.
Exakt.
Det vet det jag igen.
Vet du det?
Jag vet.
Färsk rapport.
Underbart. Nu får jag ta fram mitt lilla papper igen. Hörrni. Oh.
Här är det.
Där är det.
Ja, då vet ni vad som väntar.
Ni ser min gamla österrikiska pappershöga här i hörnan, va?
Ligger nere i hörnet där.
Ligger kvar från förra veckan.
Ja, så att... paus snabbt nu, 3 minuter, så återkommer vi sen. Nej, Linus, kör.
Ja, vi kan börja med förutsättningarna i truppen innan vi går in på uppställningen. För att Adam Edström är ju avstängd. Som känt är den Tamblini skadad, borta minst till uppehållet där i november, första landslagsuppehållet. Och Jakob Bondesson har lånats ut till Kristianstad igen i Hockeyallsvenskan. Och det lånet sträcker sig över matchen de har onsdag kväll idag mot Västerås, och sen är det nog inte omöjligt att han blir kvar där i några matcher till beroende på Rögles truppläge och ja, hur det går för honom med mera. Och sen då i övrigt har Rögle en fulltalig trupp, och det gör att de tränar så här med Johan Gustafsson och Kristoffer Ifalk som målvakterna som vanligt. Och sen oförändrade backpar. Det betyder Niklas Hansson med Samuel Jonsson, Lukas Ekestål Jonsson med Erik Jelina, Samuel Johannesson tillsammans med Allen Lesund och Craig Shearer som sjunde back. Där var även Isak Renemark från J20-laget uppe och matchade med Craig Shearer. Kedjorna då. Dennis Everberg, Mattias Sjögren och Daniel Saar.
Oförändrad.
Yes. Leon Bristedt, Simon Ryfors och Nils Höglander.
Oförändrad.
Och sen har vi...
Nu bränner det. Det är bara 2 kedjor kvar här som Ben Smith kan hamna i. Det känns lite grann som en sån här lottning i Champions League.
Vi har
redan
skrivit detta i 2 dagar, så tror jag de har lyssnat som är helt galna i den här bandyklubben. Alla vet redan detta.
Jag har missat vad man ska läsa någonstans.
Vi måste ge henne ett premium-inlogg. Ja.
Vi vill inte ha så mycket åsikter från Hjelm om vad vi skriver, och därför han inte har något.
Vi vill inte bli skallade av dig.
Nej, precis. Nej, men sen då i nästa kedja Anton Bengtsson, Ben Smith och Olli Palola. Och i den fjärde och sista kedjan Taylor Mattsson, Brady Ferguson och Erik Andersson.
Så justeringen är alltså att Anton Bengtsson lämnar sin centerplats och inte får oss plats med nya Ben Smith, och Brady Ferguson tar över centerrollen mellan Erik Andersson och Taylor Mattsson.
Precis.
Vad tycker ni om det då? Eller ni kanske inte ska tycka alls om det.
Det kan vi väl göra.
Vad tycker ni då? Vi är här.
Nej, jag har inga kommentarer.
Jag kommenterar, jag tycker du, Hjelm? Jag kommenterar inte specifika kedjor eller uppställningar tyvärr.
Vad tycker du, Hjelm?
Jag tycker spontant att det låter lite konstigt.
Okej.
Okay. Ja.
Utveckla.
Nej, men vi har ju pratat så många gånger om den här så väl anpassade till varandra kedjan med Mattsson, Bengtsson och Andersson. Och varför inte fortsätta med den och putta ut Brady Ferguson på en kant istället? Jag tycker det är lite konstigt. Ska Anton Bengtsson offras i det här systemet? Ja, jag säger så, det låter lite mer tillspetsat. Men ja, de vet väl vad de gör, men jag tycker det... Ja, jag har ju sagt vad jag tycker.
Ja, men jag är lite på din sida här, Hjelm. Jag tycker att om man har den kedjan som man har, som är en av de mest väloljade med Bengtsson, Andersson, Mattsson, så är det där. Ska man liksom laga någonting som inte är trasigt? Jag vet inte. Samtidigt, jag får ju känslan när jag läste Cams citat i din text, Linus, att det känns som att de har suttit och tittat liksom, vem av de här kan vi kanske liksom skaka ut och få växa lite, växa in i någonting annat. Och har man ju bevisligen tittat på Anton Bengtsson och känt att här är kanske lite mer i honom. Det kan ju förstå lite grann hur de tänker. Jag tycker han har sett, även om det inte har hänt mycket poängmässigt, så han har sett rätt så kraftfull ut liksom. Han har börjat säsongen starkt, och de vill väl göra ett test och se om det kan ramla ut någonting mer än vad de har fått hittills.
Ja, både Cam Abbott och Anton Bengtsson själv. Det kommer en intervju med honom lite längre fram på hd.se/export. Skriv upp det igen.
Och så tittar Linus på mig.
Ja. Det är vår webbplats. Nej, men både Bengtsson och Cam Abbott pratar om forecheckingen. Att de tycker att Anton Bengtsson är väldigt stark i den rollen. Jag tror...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Att syftet är mycket att dels då få in en spelare som är pålitlig tillsammans med Smith i första matchen. För det här är ju ingen långsiktig lösning. Det här är ju en borde verkligen vara en kortsiktig, liksom ett kortsiktigt drag. Men sen tror jag också att får man Anton Bengtsson forecheckande liksom långt ner i motståndarnas zon, kan man vinna mycket puckar och få liksom större puckinnehav på dem. Och då kommer det frigöra lite plats och kanske lite fler målchanser från sån som Olli Palola, som har varit lite låst i den enheten när han spelat tidigare. Och då har han spelat med Brady Ferguson exempelvis. Så jag tror att man ser att Anton Bengtsson kan göra mycket nytta för att hitta passningsvägar men också vinna mycket puck, så att Smith och då Palola också får lite mer tid och utrymme i pucken i offensiv zon. Det tror jag är det man ser som den största vinningen. Plus att jag tror att man ser att man ger Anton Bengtsson lite så här, ja men jag tror inte man straffar honom på något sätt i detta. Jag tror att man ger honom en liten chans att ja, men, testa detta, se om du kan få det att lossna lite framåt och prova vingarna där. För jag menar, tittar man på enheten som sådan på papper, jag menar, du har Ben Smith då, som vi har pratat om nyss med all hans historik. Och sen har man Olli Palola som Rögle hoppas ska bli där stora liksom, skyttekung då, tillsammans med kanske Sar och Bristet under säsongen och Everberg, att det är de som ska bära laget offensivt. Så det är ingen fråga om den här kedjan ska vara en defensiv eller offensiv kedja. Samtidigt tror jag också, för att runda av det hela, det som jag är inne på förra eller för ett par veckor sedan, att man vill låta Brady Ferguson spela center ännu längre. Det tror jag också att man är inne på. Men visst, jag tror att grunden i detta är att man ser Anton Bengtsson som har störst vinning att kunna leverera och hjälpa till. Men sen tror jag också att en logisk lösning kommer naturligtvis vara om några matcher att Anton Bengtsson spelar center igen i sin vanliga kedja.
Ja, jag tror du har en poäng där. Men om man ska problematisera det lite, så tycker jag att poängen, Anton Bengtsson är ju väldigt stark, och det är där han kanske styckte ut lite mer än i slutet på säsongen, det här forskningen att han vinner puckar långt upp. Men det som är grejen med den känner jag att de gör ju det alla tre tillsammans. Att man kan inte åka runt och vinna puckar själv. Allting bygger ju på att en går på och sen så får han hjälp av den andra och den tredje, och sen till sist är man liksom övermannade. Att skicka in honom till och ska han liksom gräva fram pukar åt de andra två. Jag ställer inte dates var så, men jag menar, det blir kanske ett annat spel med Palola och Smith som är lite äldre. Så att, jag vet inte, jag vill se det i praktiken liksom, om det funkar. Jag fattar att de vill ha in en knegare som sätter fötter rätt hela tiden och som skapar lite ytor för de andra två, men
man kan ändå nyttja sina egenskaper, fast alltså, alla tre behöver inte se exakt likadana ut egenskapsmässigt för att en kedja ska kunna dra nytta av ens spetsegenskap.
Nej, men jag menar att den här forecheckingen, den kommer bäst i sin rätt tycker jag när han spelar med två likasinnade där alla tre har exakt samma mindset och fokus, och de är ju otroligt skickliga på det. Mattsson, Andersson och Bengtsson tillsammans när de spelar sin sån övermannar motståndare liksom. Men det blir intressant att se. Det känns ju som att de har hittat sin struktur högt upp. De hittar den här Ryfors och den kedjan. De hittade lite Sar och Everberg. Palola har ju blivit lite över, kan jag känna. I många har inte riktigt hittat en stark kedja runt honom. Det blir intressant. Det blir intressant att se hur de gör med det. Det låter ju som att Ben Smith och Palola tillsammans är ju liksom en två av tre. Men om de kunde hitta en tredje kandidat där. Det ska bli intressant att se om Bengtsson blir den, eller om den byter vidare efter den här matchen.
Ska inte glömma, om vi tittar en månad framåt, ska vi inte glömma heller att Nils Höglander ska över till Nordamerika och försöka ta en plats i Vancouver. Det kommer ju generera en stor lucka för Rögle i de här två offensiva toppkedjorna också, så där kommer mycket, många av schackpjäserna kommer att flytta sig när han åker dit.
Mm. Helt rätt.
Helt rätt. Helt rätt.
Tack.
Tycker vi vänder ut och in på argumenten i alla fall.
Det är det vi är till alltså, för.
Ja, men verkligen. Ni som lyssnar har ju säkert kunnat hänga med i alla tankegångar. Eller har ni gjort och kanske svängt fram och tillbaka. Ja, det hade jag inte tänkt på. Ja, det, och det också. Mm. Ja, men det är alltid så.
Vi ska inte stå här och hålla med varandra.
Nej, och sanningen...
Vad tråkigt hade det blivit.
Ja, sanningen vet man ju först efteråt. Men det är ju fler spelare som ryktas in till Rögle. Moritz Seider, Kvällsposten rapporterade ju om det.
Precis.
Breakade den grejen.
Tysk jättetalang, back, 19 år, har spelat förra säsongen i AHL. Tanken var att han skulle spela också han i Mannheim den här säsongen. Samma som Smith av står alla att eftersom den ligan inte kommer igång. Så vill Detroit då, som äger rättigheterna till honom, han blev draftad som nummer 6 förra säsongen i första rundan. Och det var då alltså Detroits första val såklart. Så ett top prospect, som vi brukar kalla det, som då ryktas att vara nära att komma överens med Rögle. Och då är det ju i så fall ett lån av honom hela säsongen.
Nej, men det blir ju en intressant se, vad hette han som det ryktades som inte blev någonting?
Caulfield.
Caulfield. Det var också, skulle också vara på gång eller nära eller klart, men det blev ju ingenting med det. Så man det återstår fortfarande att se var Rögle står i det här top prospect liksom strategin. Man har inte ryckt i någonting efter Rafael Lavois uttåg. Liksom. Ska man fortsätta på det spåret? Det markerar väl någon slags riktning detta, om det nu stämmer att den här Seider checkar in.
Och vilken position sa vi att Seider är på?
Och han är försvarare.
Han är försvarare. En back in, och det behöver Rögle, eller?
Ja, men vi snackade om det innan. Det har jag väl viss koppling till nummer 6 som sitter på bänken, Craig Shearer, som vi har pratat om, som är en välbetald, lite för välbetald sjunde back. Det är inte omöjligt att han att hans liksom namn finns på bordet i bland liksom SHL sportcheferna. En normal säsong utan den här ekonomiska kaoset, så, eller frågetecknen, så hade han kanske redan nu varit spelat i en annan klubb, det vet man inte, men de som hamnar utanför i den åldern brukar ju liksom packa ihop och hitta en skilsmässa, men vi gissar väl att det kan ha med Craig Shearer-situationen att göra, eller?
Mm. Också om vi blickar framåt, som vi sa där i början av avsnittet, att det kommer att bli en ännu kaosigare säsong på många fronter. Jag menar, säg att då Craig Shearer ska ponera att han lämnar Rögle. Ja, men var ska han ta vägen? Många europeiska klubbar har ekonomisk kris eller spelar inte alls just nu. Vända hem till Nordamerika. Ja, men NHL kommer igång vid nyår. Är det väl sagt? Ja, det är inte ens vad som är sagt.
Så är det nog det senaste beskedet, att starta på nyårsdagen eller något sånt.
Precis. AHL, vet man inte om den kommer igång överhuvudtaget. Där finns ju hur mycket spelare som helst som kommer att se sig om efter nya klubbar, om nu det beskedet kommer. Så vi kommer de närmsta månaderna innan det svenska fönstret stänger och alla andra fönster, så kommer det att cirkulera otroligt många spelare. Det har vi redan sett på den svenska marknaden. Många etablerade svenska spelare som helt hastigt och lustigt har haft utkontrakt inför den här säsongen, som inte har suttit lugnt i båten och tänkt att ja, men det löser sig, för det brukar det ju göra när man har en bra meritlista. Men det är inte så givet.
Det är det verkligen inte, och det kanske inte är så självklart heller att oavsett vad nu Rögle vill kanske bryta med Shearer, om det skulle vara så kanske det inte bara är att säga du får lämna. Som du säger, var ska han ta vägen? Det är ju också en lön för Shearer, det är frågan om, och Alltså, ja.
Ja, det är, ja, det är fortfarande ganska många månader kvar på kontraktet också. När man närmar sig mot jul och så börjar det bli, då går det mot upphällning och det är kanske lite lättare att hälla iväg honom till en annan klubb. Lättare att ta över kontraktet kanske.
Det är en svår avvägning för alla klubbar också. Jag menar, spelarmarknaden ser ut på ett visst sätt idag och sen kan det ha kommit ett besked som gör att den helt har kastats om imorgon. Det gör ju att på de, om man har pengar över till att göra fler värvningar och inte bara Rögle utan alla SHL-klubbar, så gäller det att okej, ska vi göra det nu för det här, den här spelaren till det här priset, eller ska vi vänta en månad för då ser vi att vi kommer kunna få kanske en mycket bättre spelare till och med ett billigare pris om nu AHL ställs in exempelvis. Så det är ju ett
politiskt spel även i hockeykorridorerna.
Ett tjuv- och rackarspel igen. Mycket svårt läge för många, många klubbar hur man ska hålla i slantarna och har man några, hur ska man fördela dem?
Och jag antar att vi har någon slags forum där vi kan publicera var vi breakar våra nyheter någonstans.
Ja. Vi ska visa dig det sen, hur det fungerar.
Ska ha en kurs igen på att gå in på www och så vidare.
Men man kan väl få problematisera även detta?
Ja, det kan du få göra.
Ja, men jag vet, det är ju lite grann, nu vet vi inte om det här stämmer, det gör det kanske. Men det är lite grann ett högt spel, kan jag känna. Alltså, hålla på och fladdra liksom och spelar in och ut och top prospects hit och dit. De har ju väldigt mycket på plats, Rögle, men en stomme som är fått hit väldigt många liksom lagorienterade spelare och är lite grann ett självspelande piano när det kommer till liksom sammanhållning och så här. Att ta in liksom de här top prospects, det är ju riktiga liksom legoknäktar som är här för att liksom breaka sig själv och komma tillbaka till NHL på en annan plattform, en högre plattform. Om man gick bom på den här Rafael Lavois, det känns ju som att de har inte, jag tror inte riktigt att de har råd liksom för sitt anseende. Jag visst nog Abbots ett ganska byggt upp ett liksom ett rätt stort förtroende eller fuck off kapital, men jag tror för deras skull att de ska nog inte gå bom så många gånger till för hålla liksom förtroendet kring laget liksom, för det är klart att det rör ju om varenda gång kommer in en ny spelare och
en del av det är väl så kostnadsaspekten, alltså det finns apropå de här jättetalangerna, det finns de, när de är kontrakterade av NHL-lagen så blir det ju en helt annan kostnadsbild än om Rögle hade värvat en back från en SHL-konkurrent idag. Väletablerad liksom SHL-toppklassback från Färjestad sig eller något liknande. Då står man med en viss typ av kostnad. När man tar in en sån här typ av spelare så blir det ju billigare. Ganska mycket billigare också. Och jag tror att det är en grej att väga in, men jag skriver under på det du säger, Daniel, att syftet för Rögle är också att knyta kontakter och med NHL-lag och NHL-organisationer och ha det, den typen av rampljus på sig. Kolla här, en ung jättetalang, titta vad han kunde uträtta under en säsong hos oss för att få fler i framtiden. Så spelet... Om det nu blir så är det ju väldigt viktigt att den här spelaren får mycket istid och att han lyckas.
Ja, men jag tror att det är helt rätt. Någon sån kan man ju ha. Liksom. Jag tror man är lite farligt ut om man börjar dribbla med för många sådana. Man vill ju, så att någon är intresserad av att vara någon slags liksom, farmaklubb till NHL där folk ska liksom, göra genomresa och kanske... Jag kanske är för negativ igen.
Nej, det är väl, jag tänker att frågan är hur mycket av det här som Rögle faktiskt behöver sett till den kvalitet som redan finns i laget. Det är mer där jag ställer mig frågan. Måste man hålla på och dribbla och förstärka och plocka in? Tveksamt. Tre segrar på 4 matcher. Tveksamt.
Men sen en annan aspekt av det här med kaoset, det är ju också att jag vet, jag lyssnat mig till liksom att det är ju ekonomisk osäkerhet i många klubbar. Det diskuterats, det har redan kommit ut i någon klubb att spelare har gått med på att avstå från bonusar till exempel. Och det är inte orimligt att man kommer dit, att man måste gå till spelarna och säga att det här går på röven liksom. Vad är ni beredda? Vad kan ni göra? Att man kanske ber spelare, kan ni gå ner i lön, vad som helst. Vi måste hjälpa oss åt att ta oss igenom detta liksom. I det läget liksom gå och köpa någon
bra. Det är bara gå till sig själv på precis. Här. Om du skulle komma och säga till mig, du hjälp, kan du gå ner 10 000 i lön? Jaha, okej. Okay. Och sen så droppar det in 3 top prospects här för redaktionen.
Då kommer jag en från Moskvas Allhanda och en från Perus Dagblad.
Ja, men alltså, jo, det är precis som vi snackade om innan, men det statliga stödet, det statliga exakt. Delen, att det ser inte jättesnyggt ut om man har värvat 3 spelare senaste månaden och sen kommer att säga att vi vill också ha en stor del av kakan här, för vi blöder ekonomiskt. Ja, men varför värvar ni de här spelarna då? Ni har ju ett fullt juniorlag, lyfts upp dem där istället.
Exakt, och det vet jag att det har varit liv om i vissa klubbar redan, liksom där man har försiktigt närmat sig spelarna och inte Rögle ska sägas, men när man har försiktigt liksom vädjat, sagt vad kan vi göra här, och sen samtidigt så dansar det in ett namn, och då vet man ju att spelare säger, men vad ska vi gå ner i lön för? Det finns ju bevisligen pengar, då är ju råd att köpa in Hasse Persson liksom.
Ja.
Är det ännu ett aspekt av det här psykologin?
Linus börjar garva.
Jag kommer att tänka på undan vilken position Hasse Persson har.
Back va, Linus?
Det är för lite
back,
sådana.
Back, va?
Ja, Hasse Persson är back. Han är nummer 4 eller nummer 7. Han är plåtslagare och spelat i Rögle hela sitt liv.
Ja, det kommer att hända massor på spelarfronten, det vet vi. Och under säsongen händer det säkert en del på tränarfronten, kanske inte i Rögle, men i många lag. Det gör det alltid under en säsong.
Luleå till exempel, de går ju skitdåligt.
Nej, det måste snart vara tränarbyte där igen.
Ja, det där kommer jag få äta upp hela säsongen. Men de möter inte Luleå nu, Rögle, utan de möter faktiskt Oskarshamn och sen Örebro. Örebro går som tåget, där kanske jag har mer rätt framöver. Men Oskarshamn först, där finns lite intressanta siffror skulle jag vilja säga. Kan ni gissa vad?
Jag har gjort mycket mål i powerplay.
Jag ska också gissa powerplay.
Ja, men ni stannar
boxplay då?
Ja. Ja, men jag vill krydda det där med lite cayennepeppar här, så det blir starkt, riktigt starkt.
Det gillar du, du vet.
Ja, jag gillar starka saker. Det är faktiskt sant, jag gillar starka saker.
Inte på MVN dock.
Inte såna starka saker. Nej, men powerplay, boxplay.
Ja.
Så det är helt rätt ute. Oskarshamn har faktiskt just nu, det är väldigt tidigt, men de har ju bästa powerplay, effektivast powerplay, 42,11%. Men det jag vill krydda det här med, det är att de har ett boxplay som också är bra. Det är 80% effektivitet. Man brukar ju prata om att lägga ihop de här två. Då hamnar man på 122,11.
Oj!
Mm, det är faktiskt höga siffror. Det är till och med så att det är den högsta siffran i av alla lag. Och det är faktiskt ganska oväntat ändå. Eftersom Oskarshamn inte är det lag som man tänker, här har vi laget för special teams. Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt, även om det bara har spelats några matcher.
Bra spaning igen.
Faktiskt.
Riktigt bra. Ja, men Oskarshamn har ju inlett starkt, och det är ju i början av förra säsongen så tänkte man ju att när lag skulle möta dem att det bör vara en enkel trea för motståndaren, så att säga, oavsett vilka Oskarshamn mötte nästan. Men det känns i alla fall nu i upptäckten av den här säsongen att det blir för Rögles del en svår uppgift. 2 svåra matcher på pappret. Dels Oskarshamn borta, sen Örebro hemma.
Ni snackar mot Oskarshamn, då kan jag blicka mot nästa. För mig är det ju veckans intressantaste. Jag var inne lite på resonemanget i min krönika i lördag, så att det är lite svårt att värdera segrarna så tidigt, för man vet inte riktigt var lagen står. Men risken, om jag nu ska vara negativ Arne här, risken är väl att Rögle har mött rätt så svaga lag så här långt. HV har gått jättetungt, Linköping har inte heller gått jättebra, Djurgården har man också slagit som har rätt så risiga, och så Växjö på det. Oskarshamn är också ett lag som man, även om de har de här statsen, är ett av de sämre lagen i ligan. Men Örebro går ju som tåget, och det ska bli intressant att se när man börjar möta de här lagen. Örebro, Frölunda,
Luleå.
Ja, men Luleå, nu är Luleå kassa, men Så för mig är det liksom säsongens intressantaste test hittills.
Och Örebro har något som inte alla lag har.
Ett ö i början.
Ja, och en supermålvakt i dess rätta bemärkelse.
Just det.
Jonas Enroth. Så, så det där är ett lag med kvaliteter, och inte bara på den posten.
Vi ska väl gå dit på lördag, Hjelm, och jobba lite och jobba lite. Men vi, det blev väl bara vi och 48 till, eller? Denna nej. Vet du det?
Nej.
Berätta, Linus.
Ja, men Rögle, för den uppmärksamme så var det så att Rögle öppnade upp både restaurang, fönsterplatserna, restaurangen ska sägas, och logerna senast mot Djurgården. Och det nu kommer man att fortsätta med framöver, och det innebär att för, istället för 50 personer så blir det betydligt fler i KTN Arena nu, för att man har gjort den här rokaden. Och det innebär ju då att de personerna som sitter i logerna fick inte gå ner på läktaren. Där är ju speciella inhägnade sittplatsområden under logerna. Det fick man inte göra, men det får man göra från och med Örebro-matchen. Så där kommer att sitta folk på de här platserna också. Så det innebär att Rögle, om jag minns vad Daniel Kock sa på rätt sätt, så får man in 400 personer, tror jag. Istället för de här 50 då.
Ruggigt konstigt system vi har i Sverige.
Ja, det är ju
ruggigt konstigt. Jag gillar inte
de här. Det stämmer väl, för han har ju pratat tidigare om ungefär 850 väl, med 500 i hallen och så plus en 350 i arenan. Så att, det låter ju rimligt med 400.
Exakt. Så efter om nu regeringen, det beslutet kommer för övrigt imorgon torsdag.
Ja.
Klubbar igenom att ja, idrottsevenemang får hållas inför 500 personer. Då innebär det att Rögle kommer få in ungefär 850 personer i arenan.
Trevligt med lite sällskap.
Ja, och nu kommer jag vara nego här. Jag gillar inte såna här kryphål i något sammanhang i samhället. En regel borde gälla, punkt. Och sen så hitta liksom lösningar. Det är ju, nu ska man inte dra in, nu pratar jag inte om Rögle, men det är ju ofta så man försöker göra för sin egen vinningsskull, även privatekonomiskt och allting. Och så hittar man en liten lucka i lagutrymme eller regelutrymme. Ja, men det här kan vi nyttja. Jag är skeptisk till vårt system i Sverige.
Ja, men det är ju svårt just nu. Det blir ju liksom jättekonstigt. Man får inte lov att arrangera liksom en löptävling längs Skåneleden, men man får lov att vara 400 000 in i en affär. Det blir ju
skevt hela vägen. Jag är helt med.
Det är väl att lagstiftning och alltså, det är inte anpassat för sådana här scenarion. Och nej, därför blir det ju så här.
Om jag förstår din text rätt, så har man fått tillståndsprövning eller någon slags.
Ja, det är ju polisen som har godkänt det, och det har man precis gjort för i princip alla lag ju. Att man får ta in folk i sina loger och restauranger, och det är ju för att det är separata ingångar, avskilda utrymmen, precis som att man sitter på en restaurang på stan, så kan man sitta på en restaurang i en ishall eller på en fotbollsarena, och samma gäller med loger och så.
För att dra en parallell, så har väl det förhållit sig så på Olympia till exempel hela säsongen, att HF har haft folk i sin restaurang under matcherna, så det är väl, har de fått tillstånd, så är det väl, där finns väl en logik åtminstone.
Ja, det gör det. Det gör det, men det är ju på de andra punkterna som det skevar,
ja,
i logiken.
Så är det i alla fall. Skeva. Ska vi åka vidare?
Det är väl bara historiska hörnan kvar.
Är det?
Ja, jag tror det. Är vi framme på dialekten nu?
Jawohl. Vad tror vi då?
Tyskland.
Vi pratar ju Moritz Seider.
Ja.
Idag är det dags för en wienerschnitzel. Nej, det är det inte.
Det är så gott.
En knackwurst. Kommer du wursten utanför Eisbergens hemmaarena?
Åh.
Den var inte dålig.
Den var inte dålig, du. Magisk.
Den stor som vad heter det? Ben Smiths överarm.
Ett skithus.
Nej, det var inte. Men vet ni hur många spelare som har spelat i Rögle? Om vi nu inte räknar in den här
tyskar.
Seidern.
Tyska spelare.
Exakt. Hur många tyskar har representerat
Rögle?
Jag vet
att en tysk har varit här tidigare under min tid i alla fall.
Ni är ju hyfsat nutida allihopa. Så att, ge en siffra, Hjelm. Mellan 1 och 1 000.
Åh, jag tror inte det är jättebra. Det är många tyskar. Jag säger att det har varit 2 tyskar här innan.
2. Och du säger?
Ja, 4 i alla fall. Så här då.
Ni skulle säkert mitt emellan.
3.
3. Den första jag ska berätta om heter Dominik Bock. Han är kanske inte helt obekant. Han spelade i Rögle förra säsongen. Gjorde 17 poäng på 45 matcher. Han är nu utlånad från sin NHL-klubb St. Louis Blues. Utlånad till Krefeld Penguins i DEL.
Så han spelar inte heller någon hockey nu?
Så han är ju nog mer i hängmattan än... åtminstone i matchsituationen.
Hade jag koll på. Och sen var det ju även den här Barta.
Alexander Barta, helt riktigt. Den här famösa Rögle-säsongen 2012-13 som gick duktigt på röven. Alexander Barta var väl en av få ljuspunkter där, kan man väl säga. Gjorde 28 poäng på 55 matcher. Är det du som ska gå den här gången, Hjelma?
Ja, jag ska faktiskt iväg på en intervju. Ska ni runda av det här kanske?
Ja, det finns ju en poäng som vi får låta hänga kvar till nästa vecka som en cliffhanger.
Just det. Jag är ju nyfiken på en mail du har fått.
Ja, men det kanske vi berättar när du har gått. Så stick du nu så rundar jag Linus detta. Jo, Barta. 28 poäng på 55 matcher den säsongen. Blev bara en säsong i Rögle. Men, eller hur Linus? En av få spelare som... stack ut på något vis den säsongen, känns det, va?
Verkligen.
Återvände sen efter sin säsong i Rögle till München, där han blev lagkapten. Har sen även spelat i Ingolstadt och Düsseldorf. Och han är faktiskt fortfarande kvar i Düsseldorf. Han gör sin 5:e säsong där. Denna som nu ännu inte är igång.
Har du det? Hur gammal han är idag, eller?
Han är 37 år, född 1983.
Lång karriär, ja.
Mm. Sista tysken då? Han vet du. En Eldebrink-center.
Oh.
En entaktare som kom tillbaka en andra sväng.
Oh. Detta är ju dåligt om jag
mycket tar. Trevlig, bra på engelska.
Ge mig någon ledtråd till.
Kommer den här kvällen när jag fick mitt psykbryt i Karlskoga? Det var han som avgjorde
Felix den. Schütz såklart, ja.
Exakt.
Har vi berättat om det där psykbrytet?
Nej, det ska vi inte göra heller. Inte ens om jag får 6000 mejl kommer jag berätta
om det. Kan inte jag få berätta historien?
Jo.
Vi får se hur många som mejlar då.
Då har vi två omröstningar
en gång. Sen historia i så fall. Det var ett episkt psykbryt, kan jag ju hinta om.
Men det var motiverat.
Det var motiverat.
Och
det
roligt.
Det var inte jättekul då, men jättekul nu.
Det var sent också. Felix Schütz, han är idag 32 år gammal. Han spelade i Rögle, han kom väl där 2015-16. Och sen lämnade han, så kom han ändå tillbaka från andra sväng 2016-17. Försvann sedan till Kölner Haie i DEL hemma i Tyskland. Spelade två säsonger och därefter blev han runda i Oskarshamn för säsongen, förutom... DEL-spel med Straubing Tigers. Som sagt, 32 år gammal och står inte registrerad för någon klubb här under hösten, så att jag kan inte svara på om han har hängt upp grillarna på hyllan. Han har en bror i alla fall som heter Axel Schütz. Visste du inte?
Bonusinfo.
Precis.
Tackar.
Ja. Det känns helt naket när inte hjälmen var.
Ja, men hur många mejl fick du då? Får han berätta sin historia?
Det är tveksamt.
Är det?
Ja, det regnar in mig. Jag fattar ingenting. Det börjar komma mejl. Jag vill ha historier från hjälm, tänkte jag. Jaha, ja. Ja, det låter inte mig stoppa
ring
någonting.
Honom.
Men jo, jag har faktiskt fått en hel mejl. Får jag ta veckan till att räkna samman så gör vi en avstämning nästa vecka. Vi har ju dubbla avstämningar nu.
Ja. Men pallar din mailbox två omröstningar då?
Nej, du får skicka till dig nu.
Okej, de som vill höra om Rots psykbryt i Karlskoga 2017 var det väl då?
Jag kan ha varit
det. Ja. Maila linus.alin A-H-L-I-N för säkert skull. Så ni vet hur det stavas. @hd.se. Yes, skriv bara jag vill höra om Rots psykbryt. Så räknar vi samman både hjälmmail och alinmail. Nästa vecka. Till nästa vecka.
Det kan fortfarande rösta på Hjelms historia också.
Är det så? Nej. Han får en veckas dispens.
Ja, jo, men jag tror vi är runt ett ja och snurrar i alla fall.
Okej, spännande.
Gött. Är vi klara för idag eller?
Ja, vi ska väl bara passa på att tacka vår samarbetspartner Vågen Försäkringsbyrå. Sen är vi nog klara. Då gör vi det nu. Tack Vågen.
Tack Vågen. Tack alla som lyssnar. Vi hörs nästa vecka.
Hej så länge.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.